och ni lyssnar på Yo-Kai Pod Radio episode 4.
Ja, hej och välkomna.
Hej, hej. Vi tänkte börja med att komma med ett litet tråkigt meddelande.
Ja, poddradion läggs ner.
Nej, sluta nu. Det var fjärde episoden. Men nej, utan förra veckan så sa vi ju att vi skulle sända ett specialavsnitt med Åsa. Det är det som är vår månadsspecial.
Precis, men det blev så, vi hade så mycket att göra den här veckan så att vi hann tyvärr inte riktigt med det. Så att vi ska försöka hinna med det tills nästa vecka.
Precis.
Som även blir vår säsongsuppehåll inför julen. Ja, och mer om det får ni höra i nästa poddradio.
Mm-hmm.
Ja, dagens diskussion. Jag tänkte ge en liten inblick i hur det går för dockteaterversionen av Kickoff.
Ja, precis. Nu har jag fått ett namn också. Det heter Meja i spökjägarnas sal.
Och som man hör på namnet så är det här en spin-off.
Och den kommer kretsa kring bifiguren Meja som är spökjägare. Och hon är faktiskt en av de mest populära figurerna i Kick-Off.
Ja, precis. Både jag gillar ju Meja väldigt mycket. Och det är ju en liten parallellhistoria som hur Kick-Off 1 och 2 såg ut ur hennes perspektiv.
Ja, så kan man säga.
Vi med har då lite ju... extra twist såklart.
Ja, precis. Och vi slängde in en extra karaktär som heter Yoshiro.
Mer
om honom kommer ni se. Ja, men det är klart man måste outa att det är en ny karaktär. Vi kommer ju såklart även blogga om vad som har hänt idag. För att idag så var det en specialgrej. Teatern kallade in olika alla människor som är inblandade just i den här produktionen med Meja då, för en så kallad kollationering. Det är så att alla ska samlas, alla människor med olika superkrafter.
Alla serietecknare, alla teaterskapare,
alla
skådespelare.
Alla och verkstad. Ja. Alltså, och så ska man liksom prata om projektet, liksom presentera det för varandra. Och det var faktiskt jättekul, för vi har ju aldrig tidigare varit med om någonting sånt. Det är första gången vi jobbar med teater.
Jag var ju inte där, så jag ställer lite frågor också här nu. Hur många var det där idag?
Oj, jag kan inte räkna upp så här.
Men var
exakt
det 10, 20, eller var det 30, eller var det 100?
Nej, det var snarare någonting under 10. Men det var ju bland annat jag som representerade studion då. Och så hade vi såklart alla dockspelare där. De kommer totalt vara 4 stycken som spelar.
Och det känner vi till sen tidigare.
Ja, det är jättemånga dockor som de ska spela.
Så jag förstår inte riktigt hur de hinner med. De får ju ha flera dockor.
De kommer trolla på scenen, tror jag. Sen så har vi ju Helena där som är konstnärlig ledare och regissör som har varit där från första början. Och det är hon som har kontaktat oss och liksom varit verkligen den personen som dragit alla strängarna.
Ja, som har pushat projektet framåt.
Precis. Och sen så har vi Andreas Braula där då, som förutom dockspelare också är scenograf. Så att vi har haft många diskussioner fram och tillbaka med honom.
Hur vi har sett hur de har löst våra konstiga idéer och sånt. Yeah. Att man plötsligt måste bygga allt det här som jag har hittat på.
Ja, för att ni som har läst till exempel Kick-Off vet ju att Meja kan skjuta blixtar. Krafter som hon får ur kroppen som kan förinta spöken.
Och i en manga så är det ju helt naturligt.
Ja, det är, man kan teckna vad som helst i
precis,
en manga.
Men hur ser det ut i dockteater? Jag tycker de har löst det. Jag har ju sett den lösningen.
Jag vet inte om de har löst
men,
det
precis, men det är saker som är spännande att se.
De brukar skratta så roligt när det här kommer på tal. Men jag tror de ser det som någon slags blandning mellan utmaning och mardröm.
Mycket av de andra grejerna som vi har skrivit i historien har de ju löst väldigt bra. Jag kan tyvärr inte berätta för att det är lite grann av en spoiler. Så du får inte berätta någonting heller.
Nej, okej då. Men då får du komma sen. Jag kan se vilka vi hade med på listan. De var så snälla som skickade runt en lista med alla inblandade.
Lite namninsamling.
Ja, annars hade jag inte kunnat rabbla upp alla namnen. Men vi har även en kille som heter Tobias Hagström Ståhl som är ljussättare. Men jag tror inte han var där idag. Däremot så var Daniel Trankello och Apple där. Han heter bara Apple, han har inget efternamn här. Jag vet inte om det är så att han också har ett artistnamn. Men de är i alla fall körtekniker och ett ord som jag inte kan uttala. Inspicient. Du ser också ut som ett frågetecken.
Ja. Vad gör de? De inspicerar.
Jag vet inte. Vad det nu är. Men de är i alla fall tekniska. För att vi hade lite så här, eller efter en viss genomgång då, så hade de lite tekniksnack på vad de kunde göra med scenen och hade massa roliga idéer. Som jag tyvärr inte förstod. Sen har vi Tommy Lindström som är teknisk samordnare. Och där satt även en dramaturg, en tjej som jobbar som dramaturg som ska hjälpa oss allihopa med att få till en biten bättre. Men jag kommer inte ihåg hennes namn. jag tror det var alla där. Sen fick jag träffa fler människor. Jag fick bland annat träffa dockmakaren, han som skapar de här dockorna, och även kostymören, hon som syr och fixar till kläderna till dockorna.
Men hur kändes det att se dockorna nu då?
De är helt fantastiskt fina.
Du har tagit några bilder som jag har fått se. Kommer de upp på bloggen?
Ja, men det är klart de kommer upp på bloggen.
Ja, så att alla ni som är nyfikna, ni får hålla utkik i bloggen.
Ja, precis.
Har du förresten kollat så att det är okej att visa dem?
Ja, de är jätteglada för att vi delar med oss. I början, jag tror ni som har lyssnat på tidigare poddradio, ni har hört oss berätta lite om Meja-dockan då. Och vi har tidigare bara fått se henne som foto, för de tog det här fotot för någon slags PR-material. Men att se dockorna nu på riktigt är helt...
Det är helt annorlunda.
Det är annorlunda, och de är så snygga. De bär verkligen drag av de här japanska BJD-dockorna. Men förutom det så har den här dockmakaren då gjort ett riktigt fantastiskt jobb. När han tog fram dockorna så var det en liten slags ceremoni. De var inte helt klara, men de var i princip klara. Så nu ska teatern börja repetera. Så då tog de fram ett bord, ställde fram ett jättefint, eller någon slags skydd på det. Och så tog han upp dockorna och liksom visade upp dem, berättade om dem. De hade tydligen byggt så här nya funktioner för att de ska anpassas just för våra dockor.
Wow.
Och det som var så roligt tyckte jag var när de visade dockhuvudena och visade de lite miner och ögonrörelser som de kunde göra. För jag fick berätta för mig att man i dockteater sällan jobbar så mycket med ögon eller ansiktsrörelser. Men de tyckte, när han dockmakaren då fick titta på våra storyboard och titta på våra karaktärsdesign, så tyckte han att det var så kul med alla miner. Så då la han till att vissa kan få ögon som sneglar iväg, och de ser så roliga ut. Det känns som de bara lever så fort man rör på dem.
Precis, det är någonting som vi upplevde väldigt starkt också, för som vi var och fick syn på en docka. Att med väldigt små enkla rörelser och huvudvridningar och liksom med lite ljud till som en suckning, så fick man plötsligt dockan att leva.
Ja.
Så att de var ju väldigt skickliga med att liksom få en docka till att verkligen kännas levande.
Alltså, det gjorde de. Det var så skrämmande så jag fick gåshud. Jag har gåshud när jag pratar om det. För att det är verkligen små, små rörelser som får dem att kännas så levande. Jag blir nästan så här, du vet, här i Sverige ska man ha typ en meters avstånd från varandra. Så när de leker med mig och kommer fram med dockorna och rör vid mig, så nästan backar jag undan för att det blir på något sätt för intimt och för nära. Men det måste ju ändå vara en väldigt bra betyg för dem. Men förutom till exempel att de kan snegla åt olika håll, så Krille har fått speciella ögonbryn. Ni som har lyssnat på oss när vi åker på föreläsningar och pratar om kickoff har hört att vi berättar skillnaden mellan Andreas och Krille. Och Krille har en väldigt öppen kroppsspråk.
Medan
Andreas är mer
tvär, kan man säga.
Tvär och tillbakadragen om man vill.
Ja, lite mer instängd.
Återhållsam.
Ja, återhållsam.
Precis. Så då kunde man med hjälp av ansiktsuttrycken som dockmakarna har skapat se att Krille hade så mycket större, alltså större rörelse. Hans ögonbryn var far iväg jättemycket. Men det som var bäst tyckte jag också, min favoritdocka är faktiskt Andreas. Och det var nog dockmakarens också, för han sa att den är lite speciell för honom. Andreas-dockan är magisk. Alltså, han ser arrogant ut från en viss vinkel, men från en annan vinkel kan han se sorgsen ut istället. Så att det är väldigt svårt att balansera.
Subtila detaljer.
Ja, för att ena hållet arrogant, andra hållet sorgsen. Det är egentligen två poler som ligger väldigt långt ifrån varandra. Så att han har lärt väldigt, väldigt mycket jobb på den, och han har en större uppsättning av möjliga ansiktsuttryck. Men nog om det, jag ville bara snabbt berätta för att jag blev så otroligt fascinerad.
Ja, precis. Det här kom ju även ut som ett reklamblad nu i förra veckan.
Ja, just det.
Så att folk, ni där hemma kanske till och med redan sett lite bilder från det.
Ja, Stockholms stadsteater har ju nu sammanställt vårens kommande pjäser.
Precis.
Och det har ju kommit som en bilaga till exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Men man kan även hitta den på deras hemsida. Och man kan också bara gå och ta och besöka Stockholms stadsteater och plocka det här programbladet.
Ja. Precis. Men alla ni som inte bor i Stockholm, hur hittar man till deras hemsida då?
Jag kan inte utan till, men ni kan gå in på Google.
Annars kan vi lägga upp en länk på podcastsidan, eller?
Om de går in på bloggen så är jag alltid länkat till dem.
Ja.
Så därifrån kan ni hitta det. Men annars är det bara att googla på Stockholms stadsteater. Och föreställningen ska ha urpremiär den 19 februari nästa år.
Ja. Precis. Känner du dig nöjd eller finns det något mer du vill berätta om dagens möte?
Ja, jag kan berätta lite till om du vill lyssna. När vi satt där på kollationeringen, då, det är ett stort projektmötesrum, så plockade Helena fram manuset som vi hade skrivit på 36 sidor ungefär. Det som jag inte hade väntat mig var att alla skulle sitta och läsa manuset där då, men inte alla läsa var för sig, utan dockmakarna, de fick varsin liten, eller dockspelarna fick varsin liten post-it-lapp där det stod vilka roller de skulle spela.
Aha, så de skulle läsa upp sina roller?
Ja, de läste upp det. Och jag fick lite så här rysningar, för man har jobbat med serier och det är ganska tyst medium, fast det finns ljudeffekter.
Och man har liksom tänkt sig Krilles röst ska låta ungefär så här och så där låter ju det när de här ljudeffekterna, så hur kändes det att höra det med skådespelare?
Mycket ovant, men på något sätt väldigt levande också. Det blir ju riktiga människor som snackar. Jag tror Chico kommer bli helt adorable. Jag tror folk kommer älska Chico.
Ja, går du gilla honom mer?
Ja, det som var roligt var att Andreas fick läsa upp Mejas replik. Så Meja fick en lite manlig röst. Medan det var Magnus då, som är en dockspelare, som fick läsa både Krilles och Andreas repliker. Och jag vet inte, alla fick bara någon liten så här skruvlös där under tiden, för att Magnus, som fick läsa de här replikerna då, hade ofta Krill och Andreas i dialog, så att han lät lite schizofren när han läste upp det.
Med sig själv helt enkelt.
Ja, det kanske är bara
egen liten show.
Jätteroligt.
Ja, lite synd att jag missade det faktiskt. Jag är lite sugen nu, men jag kommer nog få fler möjligheter.
Ja, vi ska faktiskt träffa dem igen nästa vecka, så att vi kan ta en uppföljning på det.
Ja,
för de ska börja repetera snart. Idag så träffades vi som sagt för att presentera projektet. Men det är också, man träffas så här, en kollationering, just också för att det är precis inför repetitionsstart. Så att,
som en liten kick-off för kick-off-teater.
Kick-off, ja, så kan man säga. Så att när vi var klara där på Stockholms stadsteater då, så tog vi oss till Parkteatern i Djurgården istället för att liksom installera, alltså lägga ut alla propsen där och se hur de såg ut, visa dockorna för oss, för att de hade tydligen inte plats att repa på Stockholms stadsteater, och idag var det översvämning där också i en av scenen, så att det gick inte, tyvärr. Men Parkteatern kan vara kul att åka till också, så nästa vecka ska du och jag dit igen.
Det låter ju jättespännande. Jag är jättenyfiken. Och då förhoppningsvis, om vi kommer ihåg det, så kanske vi kan ta med oss och spela in lite podcast härifrån.
Ja,
så även ni kan få kanske till och med höra lite dialoger, hur det skulle kunna låta.
Men ni som är nyfikna på hur det såg ut idag kan gå in på bloggen, för där laddar vi upp foton från idag när vi var där och besökte.
Ja. Var det allt? Så från mötet.
Ja, jag kan ju få till evighet, men okay, du får bryta där.
Det kanske är dags att säga att kanske är dags att bryta här då. Över till veckans nyheter. Den här veckan så har ju The International Manga Award annonserat sina 10 vinnare. Där Josh, du är en av dem. Grattis.
Thank you.
Ja, The International Manga Award är ju en tävling som hålls av japanska utrikesdepartementet, och för att främja då serieskapandet.
Ja, framförallt så vill de uppmuntra de tecknare som jobbar med serier som använder det japanska visuella
och historieberättande.
Precis.
Såklart, det är därför de kör här. Ja, och i år så har det kommit in 303 bidrag från 55 olika länder, så det är ganska imponerande siffran då.
Ja, det är väldigt häftigt, för att det är verkligen många, alltså det är en tävling som är öppen för alla, det uppskattar jag väldigt mycket. För där tävlar både professionella och de som inte har publicerat än, så att alla har en chans att vinna där.
Ja, och de som vinner en resa till Japan och får möjlighet att träffa stora förlag i Japan.
Ja, precis. Men jag är inte en av dem.
Precis,
utan det önskar jag jättemycket att jag har varit. Men jag tillhör de vinnarna som får ett fint diplom av ambassaden här istället.
Ja, och det är väl fint nog, tycker jag.
Ja, för att vi försöker samordna lite grann. I och med att Meja i Spökjägarnas sal ska ha premiär, så pratade vi med ambassaden, och de tyckte att vi skulle kunna ha diplomöverlämningen i samband med premiären.
Ja, det är ju bra tänkt.
Ja.
Ja, det var som sagt ett stort pris och en stor tävling som vi har varit där och norpat på vinnarplatserna igen, så det är ju alltid kul.
Och vi ska ju fortsätta kämpa såklart, så att någon gång ska vi få en Japanresa.
Precis. Men det här var ju som sagt det tredje utgången gåvan tänkte jag säga, men
tredje gången.
Ja, precis. Tävlingen, och det kommer väl förhoppningsvis ett nästa år också.
Ja, precis. Alltså de är alltid lite smått sena med att annonsera det. Men jag tycker att alla som har den här möjligheten ska försöka tävla där. Och de brukar annonsera det någon gång kring våren. Så att håll utkik på svenska eller japanska ambassadens hemsida. För där säger de också till när det är dags.
Mm, eller så kommer vi tipsa om det sen när vi får reda på det via podcast.
Ja, men det kommer vi såklart göra.
Ja, var det någonting annat här? Eller ska vi gå vidare?
Nej, vi kan gå vidare till nästa nyhet.
Ja.
Den här nyheten hittade jag på Manga-bibliotekariens blogg. Och han hittade den hos Ikikata. Och jag vet inte om Ikikata hittade den hos Anime News Network. Men det är i alla fall en nyhet som är intressant. Och det är att i Japan så har man nu släppt en topplista över de mest sålda manga-serierna mellan oktober, november förra året fram till november nu i år. Så att de hade ett år. Precis, ett års spann. Och det tycker jag kan vara mycket intressant att titta på, för de har försäljningssiffrorna där också, om vi ska jämföra med de svenska. Och precis som många åren innan så är det One Piece som står högst upp på den här listan. Och One Piece är ju också en jättepopulär manga som har översatts till svenska.
Ja, och många andra länder.
Ja, många länder. Det roliga på den här listan är ju, som många har upptäckt, att det är fylld med, alltså platserna har tagits av shonen manga, alltså manga som framförallt är riktade till tonårspojkar och som är väldigt actionpackade. Och sen så kan vi se att bland topplistan så är ettan till fyran översatta till svenska. Det är alltså One Piece, Naruto, Bleach och Full Metal Alchemist.
Men det är ju den imponerande försäljningsantalet som
är. Det är det du vill att jag ska komma fram till.
Ja, precis.
Okej. Under ett år då så har One Piece, som finns i, jag vet inte hur många volymer de har gett ut i Japan, men säg någonting kring 50 då, 40, vid slutet 40-50, så har de sålt nästan 15 miljoner exemplar.
Och det är, alltså det är totalt för hela serien.
Totalt för hela serien. Det är en svindlande summa, för den här serien har funnits i många år. Och 15 miljoner varje år blir väldigt hög siffra. Sist på listan då, man vill jämföra ettan och tian då, som heter Saint och Nisan, som jag inte känner till. Den har sålt i nästan 3 miljoner, så att det är fem gånger så mer, så mycket heter det, med One Piece. Så att den är en enorm serie. Och det jag skulle vilja jämföra lite grann med hur serierna säljs i Sverige, för vi är mycket mindre land i Sverige. Mm. Och även om vi älskar manga så är vi ganska nya med det här ändå. Så att jag är inte helt hundra på att vi kommit till volym 50 i Sverige.
Men vi har inga officiella siffror heller, utan det är bara liksom en ungefärlig beräkning.
Ja, eller vi har fått ungefärliga siffror från förlaget. En superbra bok som, eller så här, populära böcker som hur man tecknar manga säljs ungefär 10 000 exemplar och lite till då. Men en sån här mangaserie då som är populär, som till exempel One Piece, så säljer de varje volym då, varje bok, cirka 6 till 8000 exemplar under hela den här volym, alltså den här bokens livstid. Så att under hela One Piece livstid här i Sverige då, om vi säger att den har 50 utgivna böcker, så kommer vi sälja kanske kring 400 000 ex om vi maxar så mycket som möjligt.
Precis.
Så att om man jämför med 14 miljoner på ett år, 400 000 på er livstid, så är det en enorm gap.
Ja. Så att svenska manga-köpare har en hel del och kom ikapp.
Mm, ja, men vi är så mycket färre i Sverige också, så man kanske inte kan jämföra med det.
Nej.
Men det var i alla fall den sista av veckans nyheter.
Mm. Precis, och det är också en liten siffra på varför manga går så bra i Japan.
Ja.
Att man kan leva på det och skaffa så många assistenter, medan i Sverige
ja,
så är det inte riktigt
lika
tillgängligt. Och det är just för att försäljningssiffrorna skiljer sig så fruktansvärt mycket.
Ja, precis. Jag menar, får One Piece-tecknaren en krona för varje såld bok, så får han 14 miljoner om året.
Ja, det är ganska okej siffror. Jag kan tänka mig leva med det.
Ja, jag också. Men ska vi gå över till mail den veckans mail?
Ja, precis. Vi börjar få ont om tid här, så att vi tuffar vidare.
Mm-hmm. Då läser vi upp några av frågorna som vi har fått under veckan.
Mm.
Och då har vi Chivi som säger: "Hej Yokai Studio, era yokai-gubbar är så himla söta." Yokai-gubbar är alltså våra maskotar.
Mm.
"Jag undrar om ni har haft några idéer i framtiden om att göra dem i plast som skulle kunna bli till exempel nyckelringar eller samlarfigurer?"
Ja, 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 det har vi väl. Vi har väl funderat i de barnen också. Problemet är väl bara att vi inte riktigt har någon webbshop eller något lagerutrymme just nu. Och att det för tillfället inte är tillräckligt lönsamt för oss. Vi vill ju fokusera och göra kickoff.
Precis, och man behöver lägga ner ganska mycket arbete och leta upp någon fabrik som är
inte,
schysst.
Precis, som inte...
Inte gömmer några barn i källaren. Nej, men något sånt. Så att vi tar gärna och kika på det sen i framtiden.
Precis, den planen finns absolut. Vi har inga tid och datum på när vi kommer att släppa ut någonting sånt. Men vi kollar helt klart upp möjligheterna. Mm. Mer än så kan vi inte säga just nu.
Men om någon av er som lyssnar känner till någon bra fabrik eller tillverkare, så får ni jättegärna mejla in och tipsa oss.
Ja, det vore underbart.
Men fan, nu ska vi inte krångla till det. Nu tar vi nästa mejl. Ja. Och den kommer från Malin. Som säger, hej hej, jag är en tjej på 13 somrar. Låter som säger, jag söker kompisar. Som undrar hur stor chans ni tror att någon i min ålder skulle kunna få en serie publicerad. Och det skulle verkligen vara snällt om ni svarade.
Ja, en bra manga, och om den blir publicerad eller inte har ju inte så mycket med åldern att göra.
Nej, så utan... man kan definitivt få den publicerad som 13 år.
Precis, utan det har ju mer med om den är tillräckligt bra. Mm. Vilket jag skulle självklart tro att en 13-åring kan berätta en väldigt bra historia. Mm. Men jag skulle inte riktigt rekommendera 13-åringar till att
och teckna kontrakt och ge ut en långkörare. Absolut inte.
Precis, just för att skapa manga, det tar väldigt lång tid och det krävs rätt mycket av en. Och när man är 13 år så tycker jag liksom det är viktigare att man hänger med i skolan, att man faktiskt upplever
sin skoltid, för det finns ju bara en gång.
Precis, och det vore väldigt synd att slösa bort sin ungdom på att göra manga.
Utan precis, och tappa bort kompisar, för det är ganska isolerat att jobba med serier överhuvudtaget. Så att jag tycker man ska fortfarande satsa på det som man är 13 år, men inte på det sättet som du säger, satsa professionellt, utan man ska fortfarande kunna teckna, men mest framförallt ha kul.
Precis,
det ska vara
det
roligt.
Är jätteviktigt, för att senare i åren så det är ju just de historien du kommer att berätta, det är från din tid nu.
Ja.
Och ha som sagt väldigt kul och ha inte för bråttom. Du kommer nog få dina manga publicerade.
Ja, precis. Lev livet först.
Precis. Hoppas det var svar på din fråga.
Ja, det hoppas jag. Sen kommer ett sista meddelande som egentligen inte är någon fråga, men som jag tycker skulle vara kul att ta upp.
Ja.
Ni som har lyssnat på tidigare poddradio minns kanske Josra som hade skickat in en fråga till oss. Och då gällde det
hur länge man skulle vänta
på ett förlag när man skickat in material. Och då gav vi ett svar att hon skulle kunna ringa dem om hon
eller
kontakta dem på något sätt, antingen ring eller mail. Och då fick vi det här meddelandet från Josra. Hej, vill tacka er för era underbara podcast och framförallt för tipset ni gav mig som svar på min fråga. Jag ringde nämligen till förlaget och fick veta att de har tittat på det.
Mm.
Och vi vill såklart inte gå in på detaljerna, för det här är Josras grej. Uh-huh. Men det vi vill ändå säga är jättekul, Josra, för att du tog tag i det. Och hoppas att det utvecklar sig så som du vill, för de är väldigt tidigt i ett tidigt stadium i det här.
Mm.
Så att det var väldigt modigt av henne att ringa.
Och det verkar ju utifrån mejlet ganska positivt. Så det kan vi säga. Så
jag tycker det låter positivt.
Väldigt kul att du har påverkat på det viset.
Ja, vi håller tummarna för dig, Josra, och du får hojta till sen.
Ja, det var väl allt från veckans mejl. Då går vi vidare till veckans tips.
Ja, visst.
Som är, vi har ju kommit på att vi har gett lite grann tips till höger och vänster och sånt.
Ja.
Men vi tänkte att vi börjar om lite grann från början och fokuserar. Så att om vi säger så här, en absolut nybörjare som läser mycket manga, som gillar manga, men skulle vilja börja teckna manga. Vad är det första tipset man skulle kunna ge till dem?
Det finns bara egentligen ett tips, tycker jag, och det är plocka fram den mangan som du tycker mest om med de karaktärerna som du älskar och rita av dem. För att medan man ritar av en karaktär, det handlar inte om att man ska kopiera någon stil, det handlar inte om att man ska sno någons karaktär eller idéer, utan det handlar mer om att man får in tekniken i sin hand. Vad är det som är den typiska dragen, de visuella dragen för...
Alltså egentligen så bara rita mer manget och det som du tycker om. Att man behöver inte designa allting själv på första, eller det första man gör, utan det fungerar väldigt bra med att försöka rita av och se liksom sin favoritkaraktär, rita han till en början med till så liksom så här, hur han ser ut i serien, men sen även kan du så här, vrida honom lite grann och ge han lite nya ansiktsuttryck när du väl börjar bli lite stabil i ditt tecknande så att du vet hur han ser ut.
För det brukar ju utvecklas med tiden. Jag kommer ihåg, jag började teckna av, nu vet jag inte om ni märker av det från kickoff, men säg till om ni gör det, för det skulle vara jättekul. Jag började med Dragon Ball, jag älskade Dragon Ball. Och sen så tecknade jag även av Sailor Moon. Det är två helt olika. Dragon Ball är väldigt kille och Sailor Moon är väldigt tjejer. Och sen tecknade jag väldigt mycket av Ranma och Yu Yu Hakusho också. Så att det är lite shonen som dominerar. Så kanske tror jag att min egen stil är lite mer shonen-hållet. Men jag vet inte om det bär så mycket drag av mina forna hjältar. Men om det gör det får folk gärna hojta till och säga till. Men sen så småningom så får man ju en liten önskan att gå vidare och ta fram sin egen stil. Och det var ingenting som jag tvingade mig själv till att göra, utan efter ett tag så kom det väldigt naturligt. Man kände sig redo och jag har provat på flera olika stilar och jag känner att jag ska kunna ta plocka delar till någonting som bildade min egen identitet.
Ja. Och det är så man gör, men som sagt, tillbaka, det blev lite väldigt mycket här nu. Så tipset är ju att rita av helt enkelt. Rita av de karaktärer ni gillar och rita av de miljöerna ni gillar. Och sen när ni börjar känna er säkra så vrid lite gärna på honom och ge han lite nya ansiktsuttryck. Och sen så kan man träna på det här som Josh var inne på och säga det här med så att man blir stabilare i handen, eller vad man ska kalla det för. Hand och öga koordinationen.
Ja, precis.
Och då finns ju ett väldigt bra sätt att träna på det. Det är att genom att rita cirklar. Att genom att rita cirklar skulle kunna jämföras med att till exempel när man sportar och gör armhävningar. Så att om du har lite tid, om du åker buss, väntar på någonting, så rita lite cirklar. Försök rita den perfekta cirkeln med öppningen och slutet går ihop perfekt. Det är också ett väldigt bra sätt att träna. För genom att träna på dem så kan du precis styra.
Ja, man får ju mycket högre precision också när man tränar så.
Så att det var väl dagens två tips. Att rita av och att rita cirklar.
Precis. Tips från professionella mangatecknare. Men det är så man börjar. Okej, men då tror jag vi avslutar dagens poddradio. Och tackar så jättemycket för att ni har lyssnat. Och nästa gång ska vi, som vi sa innan, försöka få med specialavsnittet med Åsa. Nästa vecka kommer också bli det sista. Precis. Och då är också sista avsnittet innan jul. Så vi får se vilka julbit där. Kanske en sån. Ser så blå ut. Okej, vi hörs nästa vecka.
Okej, hej.